Nu lät det. Så
nu lät det.
Vi okay. kör väl och så hoppas vi att allt spelas in så vi inte får upprepa oss i framtiden och försöka komma ihåg allt smart vi sa den här gången.
Välkommen till Ordbyting, podden som tar in i kulisserna bakom den svenska fantastiken. Jag heter Marcus Olausson och i den här podden byter ord med eldsjälar inom de olika fantastikdisciplinerna fantasy, skräck och science fiction. Lämna verkligheten för en stund och följ med till fantastikens värld. Det här är Ordbyting. Jag ska nog hålla mig till pratande och inte sjungande. I detta avsnitt så ska vi prata Game of Thrones. Men det ska inte bara handla om Game of Thrones. Det ska mer handla om sagan om is och eld. Fast nej, det är inte heller sant. Det ska handla om en värld av is och eld. Boken som handlar om allting bakom bokserien och tv-serien. Och den är skriven av George R.R. Martin ihop med Elio M. Garcia och en tjej från Nödinge som heter Linda Antonsson. Och det är Linda jag ska prata med i det här avsnittet som jag själv har sett fram emot väldigt mycket. Och jag vill bara passa på nu att be om ursäkt Jens Wahlgren, författare till boken Liftarens palör till galaxen. För jag kallar det Jens Wahlbeck senare i avsnittet. Vilket är fel. Jag ber om ursäkt. Jens Wahlgren. Inget annat. Nu kör vi.
Då har jag med mig här Linda Antonsson och du har tillsammans med Elio Garcia skrivit boken En värld av is och eld.
Det stämmer bra det.
Ihop med George R.R. Martin.
Ja.
Jag tänkte vi kan börja lite grann att du berättar om böckerna som det här egentligen bygger på.
Ja, det bygger ju på serien Sagan om is och eld, Song of Ice and Fire, som de flesta idag känner som Game of Thrones tack vare tv-serien. Men det var ju bokserie långt innan och jag fastnade för den. Jag tror det var 97 som pocketen av första boken A Game of Thrones kom ut. Och jag brukade titta in på akademibokhandeln efter att jag hade varit uppe på universitetet. Så, och se vad som var nytt på fantasyhyllan. Och fastnade för omslaget. Läste baksidan och tog med mig den hem. Och blev fast i den ganska snabbt. Det är ju en fantasyberättelse som blandar det traditionella med att ändra på klischéerna, att göra det oväntade mycket. Det som många naturligtvis har fastnat för är det här att karaktärer dör i både tid och otid. Och det är väl egentligen, det är en stor del av det naturligtvis, fast jag brukar alltid säga att jag tycker om böckerna inte på grund av det utan trots det, för jag kan vara lite blödig.
Ja, det kan ju vara lite jobbigt om man tycker om en person och så dör den.
Ja, alltså om man säger nu när man väntar på de sista böckerna här, så är det ju nästan så att man går och säger så här, ja men nu får jag inte tycka om någon mer person här liksom. De som jag redan har fastnat för, men sen nej, det får inte dyka upp någon annan person som man fäster sig vid, för att då kommer de garanterat att gå åt.
Kan det finnas en risk med det skrivsättet eller det tillvägagångssättet? För det är en grundregel, om man ska säga, när man skriver är att inte ta ihjäl personen man skriver om i första kapitlet. I alla fall inte ta ihjäl den i första kapitlet. Och det är väl en regel men ingen...
Kan det finnas en risk, det tror jag, för att man kan ju få lite det här att folk backar så att säga och inte vill engagera sig lika mycket i karaktärerna. Mm. Men då gäller det att man har mycket annat som de kan engagera sig i istället, naturligtvis hela världen och dess uppbyggnad och som hela storyn så att säga. När det gäller fantasy har jag ju väldigt stort intresse av just själva världen och dess historia och dess uppbyggnad, och då kan det bli lite stand-in, för man kan inte ta koll på historien i alla fall.
Nej. Sen gör ju Martin, han utvecklar ju alla karaktärerna, även de som man kanske hatar från början, och väldigt komplexa karaktärer, som man tycker ju om, även skurkarna på sätt och vis.
Ja, alltså han har ju sagt flera gånger att han skriver väldigt mycket efter det här, att alla är liksom hjälte i deras egen berättelse.
Mm.
Och det tycker jag man ser väldigt tydligt, till exempel i de här prologkapitlen, där man kort får lära känna en annan karaktär. Och oftast så går det illa för dem. Och då har man redan hunnit att se, även om en del av dem är väldigt otrevliga, att se var de kommer ifrån på något sätt. Och förstå hur det blev så här kanske, även om man inte sympatiserar med dem. Så till exempel Varamyr i femte boken är ju en synnerligen otrevlig person, men som inte har haft det så lätt, då ser man ju när han var liksom barn. Och så att det han har ju en förmåga att få en att fastna för att och gå in i små karaktärer också.
Mm.
Det finns ju många att fastna för.
Ja. Men du fastnade för den här världen som George R. Martin har skrivit här då. Och hur fastnade du för Elio, om vi säger så då? Hur stötte ni på varann?
Ja, det var fantasy det också. Det får vi skylla på Robert Jordan och på Tolkien faktiskt. För att när jag skaffade internet 95, så var det för att jag hade läst i, tror det var andra numret av Sveriges första internettidning, att man kunde spela rollspel på nätet. Och hade läst om någon sån här mod och letade upp en sådan och började spela ett tag. Och därifrån så fick jag, det handlade ju mest om att döda diverse djur och odjur och levla upp liksom, och det blev väl lite tråkigt i liksom i förlängningen. Men så hörde jag talas om att, ja, men det finns de som är liksom mer skrivfokuserade då, som då kallas mush. Och då fanns det bland annat ett antal som var baserat på olika böcker, så att jag gick väl igenom några som inte var särskilt aktiva, och sen hamnade jag på en som då var nyöppnad och baserad på Robert Jordans böcker.
Mm.
Fastnade där och blev så småningom inbjuden till en av de äldsta spelen som fanns då, som hette Elendor, som var baserat på Tolkiens böcker. Och där hamnade jag då i Rohan. För att jag är lite hästgalen, har alltid varit det, och då passade ju det alldeles utmärkt.
Ja.
Och där råkade det vara så att Elio spelade en karaktär sedan några månader tillbaka. Och på den vägen var det att så småningom började vi prata så vid och insåg att vi hade mycket gemensamt. Så att han bodde ju i USA då, och så det blev lite långdistans till att börja med.
Mm. Och därifrån då steget till att skriva den här boken ihop med Martin. Hur har det sett ut?
Vid det tillfället då så hade ju Elio flyttat hit, som han gjorde 99. Och då hade vi redan varit i kontakt med Martin. För när vi hade spelat ihop på lite andra spel under några år, så fick vi idén om att vi ville skapa ett sånt där rollspel som vi drev då. Och när jag hade övertygat honom om att läsa A Game of Thrones, som för övrigt det tog lite arbete att få honom att hänga på, för att han tyckte det lät väldigt annorlunda från Tolkien. Alver har inte så mycket sex till exempel, och han var väl inte riktigt van vid den tonen, men när han väl hade börjat läsa så fastnade han också i Westeros, för att medeltidshistoria är ett stort intresse för honom. Så att han var med på det, och Vi hade helt enkelt mejlat Martin och frågat. Någon gång under 98 tror jag det var. Så om vi kunde få skapa ett spel baserat på hans böcker. Och på den vägen fick vi kontakt, för så småningom svarade han. Han hade frågat lite agenter och advokater och annat om legaliteten i det hela och om det var någon fara för hans copyright och liknande. Men han tyckte att som gammal rollspelare så var han intresserad av hur vi hade lagt fram projektet. Och så han sa ja och var dessutom intresserad av att se början på det material som vi hade skapat under tiden, vilket bland annat var då våra heraldiska sköldar. Och han tyckte ju om att sitta och skapa sådana när han tittade på amerikansk fotboll. Så han skickade oss en lista med mera sköldar som vi kunde göra i Paint Shop Pro och lägga upp på vårat, våran gratis sida som vi hade då på, tror det var zoom.net eller någonting sånt där som man hade på den tiden. Och det var liksom början till Westeros som kom där. Och från början var det tänkt som en resurs för vårat spel helt enkelt. Att vi skulle skapa informationssidor och annat för folk som var intresserade av att spela och som kanske inte hade läst böckerna fullt så många gånger som Eli och jag hade. Men
Hade ni någon särskild taktik för att kroka honom, eller var det mer på vinst och förlust?
Alltså vi ville ju dels visa att vi var, att vi kunde materialet och att vi var intresserade, men mycket handlade det ju om att ja, vi tyckte det var ett kul projekt för att det var lite baserat på vad, vi, vad folk hade gjort bland annat för ett av de här spelen baserat på Robert Jordan. Så fanns det ett dokument som hette The Concordance där folk hade samlat fakta om världen. Så vi gjorde ju ett liknande för Westeros och delade med oss med det till Martin och till, han skickade vidare till sin redaktör som tyckte det var väldigt användbart att ha det här källdokumentet som listade olika fakta om världen. Det kunde de ju använda när de skulle dubbelkolla saker framöver. Mm. Och det var ju lite på den vägen då som just det här att vi framförallt Elio har läst så väldigt många gånger och har så väldigt bra minne för var saker står och hur de hänger ihop. Så han upptäckte ju när vi läste den här The Hedge Knight att det stämde inte kungalängden med åldern på karaktärerna som presenterades där från huset Targaryen.
Okay.
Och då mejlade vi ju Martin om detta också och talade om att du behöver nog, eller ja, det här, det här stämmer inte mellan kungalängden i A Game of Thrones och karaktärens ålder i The Hedge Knight. Så att ja, du får se vad du vill göra. Och då gjorde han ju förändringar i kungalängden till nästa bok. Och det är ju runt där som han börjar inse att fans har väldigt, kan ha väldigt bra ögon för småfel. Och då börjar de där frågorna komma. Att, har jag nämnt den här karaktären förut? Och vilken ögonfärg har jag gett honom och liknande. Så att när han får frågan, Martin, någon gång under 2004 från några olika förlag som är intresserade av en bok om hans värld. Och så är Elio i USA för att träffa sina föräldrar. Och han, de ska köra från Miami till Las Vegas för de håller på med en flytt dit. Och han, på vägen så inser han att vi passerar ganska nära Santa Fe där Martin bor. Och ber mig, han ringer mig från någon betaltelefon. Det fanns fortfarande sådana där ute i öknen. Och ber mig kontakta Martins partner som han nu är gift med då, Paris. Och fråga henne om hon kan få tag på Martin och fråga om det går att ordna en träff. Och det gör det. Så han blir uppringd av Martin på den här betaltelefonen och inbjuden till att en liten rundtur i hans två hus som han hade då. Det är väl tre eller fyra nu. Mm. Och en middag efter det. Och det är på den här middagen som han säger att jag har fått förfrågningar om att skapa en bok om världen. Men jag är ju upptagen med att skriva, så kanske du och Linda vill vara med. Och det väntar man ju inte som förfrågan direkt.
Hur reagerar Eli då?
Ja, han var väldigt ställd först, men alltså, ja, det låter ju jätteintressant. Jag får väl fråga Linda först, och det gjorde han, ringde upp mig på kvällen där. Men det var ju, ja visst, klarar vi det så vore ju det jätteroligt. Så det, man blev ju lite sådär att hjälp, går man i land med något sånt, men samtidigt så kände man att man kan ju inte slänga bort en sån chans heller.
Nej, det är väl once in a lifetime liksom.
Ja, alltså med tanke på att vad det har lett till och allting, så hade man ju varit otroligt dum om man inte hade gett sig på det, och kände väl att nej, men på något jäkla vänster ska man väl klara av det. Det... Mm.
Då hade ju inte tv-serien kommit än heller, va?
Nej, den var ju inte ens påtänkt, tror jag inte, utan det är ju runt samma tid som när vi skriver kontraktet 2006, som det är då det året som det kommer ut att han har då varit i kontakt med David Benioff och Dan Wise, och de vill köpa rättigheterna och gå via HBO då för att producera. Så att nej, det var ju inte ens påtänkt, så det hade ju själva serien, bokserien var stor nog att förlaget tyckte att det här var någonting de kunde satsa på. Sen växte ju själva projektet, kan man ju säga, och det tilläts att växa tack vare tv-serien, för att första kontraktet sa väl runt 50 000 ord, men ja, de sa det gör ju ingenting om ni går över lite, och så en visst antal illustrationer då, för att de kunde ju inte publicera hur stor som helst och vara säker på att det skulle vara kostnadseffektivt helt enkelt med hur många de kunde sälja.
Det är väldigt vackra bilder i den här boken. Man kan ju sitta och titta bara på dem nästan. Hur har val av konstnärer gått till? Är det något ni har varit inblandade i, eller är det Martin och förlaget?
Ja,
eller?
Faktiskt. Så att, det är ju alltså som många författare har ju inte ens chans att få påverka omslagen till sina böcker förrän de är väldigt inflytelserika. Så att vi fick vara med på det var ju väldigt roligt, för att vad som hände var ju att Martin var ju hela tiden, hans fokus var ju att det här skulle vara en stor vacker bok, en sån här liksom praktverk som man har framme och som folk kan bara bläddra i, även om de inte är kanske intresserade av texten till att börja med, utan för att han är väldigt intresserad av fantasykonst och samlar en hel del på olika publikationer. Så att han hade många förslag till att börja med på folk som absolut skulle vara med. Bland annat Ted Nasmyth för att illustrera slotten och liknande. Det var redan valt, och en del andra konstnärer också. Justin Sweet var en som han hade valt innan, så att han ska vara med.
Sweet, är det han som gjort den här bilden på Rhaegar Targaryen och Robert Baratheon? Fundera på.
Ja.
Det är en klar favorit här.
Ja, och ja. Och sen hade ju han gjort även några som vi hade lite svårt i slutändan att passa in. För att först så skulle det funnits en lista på alla karaktärer. Så han har bland annat då John och Danny och Arya. Som ju var lite svårare att passa in med tanke på att det inte blev någon lista på karaktärer. Nej. Så att han hade ju arbetat på dem långt tidigare än inriktningen ändrades lite på boken, men som tur var så fick vi ju med dem ändå, för att det är ju härliga bilder alltihop. Men när boken växte så behövde ju vi betydligt mer konstnärer än vad Martin hade själv föreslagit, och vi föreslog en del också, för det hade ju gjorts en hel del via till exempel Fantasy Flights kortspel. så fanns det en hel del duktiga illustratörer som man kunde fånga upp där och liknande. Så vi hade ju gett en del förslag också i ett ganska tidigt skede. Men det behövdes mer och mer hela tiden i och med att boken tilläts att växa så mycket. Och då vände sig... Ja, tanken var ju hela tiden att även om det var då Bantam, hans vanliga förlag, som skulle publicera boken, så sätter de inte ihop såna här illustrerade böcker själva. Utan de har då en firma som specialiserar sig på att allt som behövs till ett sån här lite ovanligt projekt, som då när det gäller fontstilar och när det gäller design på hur sidlayouten och sånt, som det var Becker & Mayer som de hette. Och de hade också kontakt med illustratörer som de brukar använda för sina projekt. Så att de skickade prover från illustratörer. Och ofta så var det så att Martin var upptagen, och det var, blev att vi och redaktören fick titta på de här proven och se om, ja, men det här ser ut som någon som skulle passa för projektet och liknande. Och även när det kom in bilder som kanske inte var de mest centrala, så var det ofta att det var vi som fick kommentera och ge feedback på om, är det här korrekt? Har de fått med rätt detaljer här och liknande? Det var väldigt intressant att se vilka delar som Martin absolut ville kommentera själv. Slotten till exempel. Han hade ju gett Ted Naismith utförliga instruktioner. Ah. För, utöver det, vi hade först samlat in det som fanns i böckerna om de olika slotten. Och sen då så skrev Martin längre beskrivningar, till exempel för Winterfell, och som då skickades till Ted Naismith. Och även då Valyria var han väldigt noggrann med. Och sen kanske lite förvånande så Aegon den ovärdiges nio älskarinnor. De var han jättenoga med på, att deras porträtt skulle bli rätt. Och, för där har han haft väldigt starka idéer om hur de ser ut. Och de har han haft länge, för att när vi först då var i kontakt med honom att skapa vårt spel som utspelar sig ungefär 150 år före böckerna. Så det handlar ju om när då Daeron... den unge draken och Baylor och Aegon den ovärdige är kung. Så han skickade anteckningar som han hade om den här tidsperioden till oss. De fick vi 99, så han har haft dem så pass länge, och då fanns bland annat utförliga beskrivningar av Aegons älskarinnor. Så att där hade han väldigt starka bilder i huvudet hur de skulle se ut. Och där, de porträtten åkte fram och tillbaka många gånger mellan honom och illustratören Magali Villeneuve. Innan de var precis som han ville ha dem.
Måste vara jobbigt som konstnär i det läget att fånga en bild ur någons huvud.
Ja, alltså det, vissa blir väl mer komplicerade än andra. Hon är väldigt duktig på porträtt, men att fånga precis vad han tänker är ju kanske inte alltid det lättaste. Och som till exempel det här som du nämner, Robert och Vegard, den var en intressant process på också, för att Justin Sweet gjorde väldigt många skisser som skickades in, och så fick vi... kommentera alla skisserna, och tillsammans då Martin, redaktören, och vi så att säga rösta fram den som vi tyckte bäst om. Det gjorde vi även på några av drakbilderna, så att det var väldigt kul att få vara med i den processen från, liksom, från skissnivå och uppåt.
Jobbar alla artisterna digitalt, eller hur går det till nu för tiden?
Väldigt många jobbar digitalt. Jag kan inte säga säkert om alla gör det helt. Möjligtvis Justin Sweet jobbar kanske en del i olja, tror jag faktiskt, eller möjligtvis helt, och så skannar in. Sen är det ju vanligt att de skissar under kanske även, och så skannar in och jobbar från, så att det är mycket blandat. Men Magali Villeneuve vet jag jobbar helt digitalt i alla fall, för att det var... Och sen så hade vi då han som jobbade på att göra den ultimata bilden av järntronen Mark Simonetti.
Mm.
Så att det var ju också en som skickades fram och tillbaks jättemånga gånger. Och det har ju han berättat sen Simonetti att han skickade över till George och George som mer svärd, fulare, större. Hur många gånger som helst. För att han hade ju gjort en bild av järntronen som George tyckte var närmast det som han ville ha på en på ett av de, jag tror det var för Fantasy Flights, på ett av de här små spelkorten då. Och så han ville att han skulle göra någonting liknande, men ännu mera.
Ja.
Så att den är ju lite större än den som de har i tv-serien.
Ja, den är ju fräck bara den, men det är ganska stor skillnad man ser bilden.
Ja, alltså den skulle vara lite opraktisk att frakta runt som de gör för de olika fototillfällen.
För alla fans. Ja. Nu poddar du lite svårt att visa hur bilder ser ut. Men det allra bästa är ju såklart om alla som hör det här helt enkelt läser boken. Det är värt precis, det bara för bilderna, men sen är det dessutom ett fantastiskt uppslagsverk. Jag ska se om jag kan lägga upp lite bilder på sajten här sen. Men om vi från bild går över till text istället då, hur har det arbetet gått till?
Ja, det var en intressant process som ändrades väldigt mycket längs vägen. För att början var ju då att vi skapade ett skelett kan man säga, som dels baserades på det här Concordance-dokumentet som vi hade skapat tidigt, sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Och vi använde det som grunden i hur vi skulle lägga upp texten med frågan om strukturera historien, geografin och liknande. Och så diskussionerna av Targaryen-kungarna. Så att vi hade det som förslag till Martin och till redaktören att det här använder vi som ett underlag. Och så tar vi fram alla, vi har ju redan tagit fram alla fakta och så distribuerar vi det i det här skelettet till manuset så att säga, så att vi ser var har vi mycket information och var finns det stora luckor.
Mm.
Och sen så skrev vi ihop någon form av löpande text av där vi kunde skapa en löpande text så att säga, när det vi hade till det, för vissa, när det gällde vissa kungar så kanske det bara fanns en kort kommentar om hur deras tid på tronen hade varit. Och liknande med vissa historiska händelser och epoker så kanske det bara fanns en väldigt kort kommentar. Och i vissa fall så kunde vi spekulera lite för att knyta ihop olika fakta. Vi försökte ju att inte skapa någonting direkt utan enbart fylla i luckor så att säga och knyta ihop material. Men det var ju tydligt från Martin och ja, visst, men ni sammanställer det som finns var ju tanken då. Och så tänker vi, så får vi bli lite anteckningar då från Martin i slutändan. Typ de här som vi hade fått då 99 till vårat spel. Vi tänkte att han har väl sånt för alla tidsperioder.
Mm.
Trodde vi då. Men han sa ju att det skulle bli några anteckningar i alla fall. Och så jobbade vi ju på det här att sammanställa då en lista på alla karaktärer. Och skriva om dem. Där blev ju Martin lite förvånad när vi talade om att han hade 1000 namngivna karaktärer. Han trodde inte det var fullt så många, så då insåg han att jag behöver döda lite fler, helt enkelt.
1000 är ganska många.
Ja, vi insåg att vi kunde inte få med allihopa. Så att vi började ju liksom trimma ner det till att ja, men det blir liksom nivå 1, 2, 3 typ som vi kan ha med. Och så skriver vi lite kort om de mindre viktiga. Och även det, vi var väl uppe på När vi hade fått ihop det här så låg vi väl på 70 eller 80 000 ord på bara karaktärerna.
Mm.
Så, ja, och då skulle det vara 50 000 här. Men ja, vi fick ju gå över som sagt. Men så mycket kunde vi inte ha. Så att det där fick vi ju klippa och klippa och klippa i. Och till slut så kändes det ju som att det här blir väldigt meningslöst att ha med överhuvudtaget. Och som tur var så hade ju så pass mycket tid gått vid det här tillfället för att Martin var ju fortfarande upptagen i och med att böckerna hade blivit försenade. Så att vi hade inte fått någon, liksom någon feedback från honom än och någon mer information med att fylla i historie- och geografidelen. Så att vi hade fokuserat på karaktärerna och fått klart dem först. Men då hade ändå så pass mycket tid gått att nu började ju appar bli en grej.
Ja.
Och då tyckte de att ja, men eftersom det här tar tid liksom, så kanske vi gör en app så länge som folk kan använda när de läser böckerna och slår upp olika karaktärer. Så att då var det bara att gräva fram all informationen som vi hade klippt ut igen och göra en app som var liksom fullständig med alla karaktärer. Oavsett hur oviktiga de var så skulle de med i den. Så att det materialet försvann helt från boken och det är väl tur det egentligen, för det passar liksom inte om man i slutänden när förstånd behöver ju uppdateras hela tiden. Så att, men då stod vi med betydligt mindre text igen. Ja visst, tillbaka till att se vad vi kunde göra själva med själva historietexten. Vid det laget så hade vi lite förslag på utfyllnad i olika områden som vi tänkte, ja men vi ger förslag till lite legend och sånt i till exempel Norden och sådär som kan du, för där hade vi väldigt lite om historien.
Mm. Där har jag en lyssnarfråga då i anknytning till det från Samuel Stenberg. Han undrar hur mycket input du och Ilio har haft på detaljerna i världen.
Alltså i slutänden så är det väldigt få detaljer som vi har skapat. Det handlar om att vi har gett, det som blev kvar i slutänden var ett förslag som vi gav på att lösa vissa problem.
Mm.
Där det i texterna som vi så småningom fick från Martin inte fanns lösningar. Och då i vissa fall så accepterade han de här lösningarna, i vissa fall hade han andra förslag. Konkret så det som kanske är tydligast är att i Riverlands när Aegon har gjort sig av med och besegrat då Harren och tagit över, så vem som ska få bli ståthållare så att säga och liksom det främsta huset i Riverlands, så landar ju det på huset Tully, och de har inte varit särskilt prominenta i historien under tidigare under liksom åren, så man undrar hur blev det dem? Och i texterna som vi fick från Martin så fanns inte riktigt den förklaringen. Men däremot så såg vi att de som hade varit mest prominenta, då Bracken och Blackwood, hade ju varit involverade i väldigt mycket. De har ju sin blodsfejda som de hela tiden håller på med.
Mm.
Och då hade vi som förslag att de hade nyligen varit väldigt besvärliga. Och helt enkelt blivit hårt decimerade av Harren när han slog ner på deras interna bråk. Så att de var inte i någon position att lyftas fram, så att säga. Utan då landade det på huset Tully som hade sparat på sin styrka, så att säga.
Mm.
Så det var ett förslag som vi gav och så blev då den lösningen som vi använde för att... Så det handlar mest om sådana detaljer helt enkelt. Att här är det ett hål, ska vi göra så? Hur knyter vi ihop det här? Jag vet att folk spekulerade tidigt i att till exempel en del av materialet som handlar om Essos. Att vi hade hittat på saker där till exempel. Men nej, det är allt Martins fantasi. Där handlar det bara om att han har... låtit pennan springa snabbt över pappret och kommit på med massa fantastiska idéer. Och det blev ju så som sagt att vi trodde vi skulle få anteckningar som skulle fylla i de här hålen som vi hade. Men då så sa ju Martin efter ett antal år att nej, men det här med anteckningar, jag tycker inte det är något roligt. Liksom, jag skriver inte så för det mesta. Utan jag kommer att skriva då lite inforutor som ni kan lägga in för att fylla ut informationen i vissa delar. Ja, men det kan vi ju säkert jobba med. Det var ju bara det att när den första, den här liksom lilla inforutan dök upp, så var den ju 7000 ord lång. Och sen växte de ju bara.
Ja.
Och då höll han ju på med Targaryen-kungarna där. Och det kunde vi ju liksom inte ha en paragraf av huvudtext och 7 sidor inforuta. Liksom. Så att i och med att vi i början redan hade bestämt att det här skulle vara skapat av en maester i Westeros, för att vi skulle kunna ha fel, för att vi skulle kunna hoppa över saker som vår maester inte var intresserad av, för att vi inte skulle hålla på att behöva spekulera i vem som är Jon Snows föräldrar, till exempel. Mm. Det har inte vår maester någon aning om och är inte intresserad av heller. Och då så använde vi den tanken om den här fiktiva maestern som skapar boken, att han använder ju andra källor naturligtvis, för han refererar ju till källor hela tiden som han har liksom, som han komprimerar till den här boken som han skapar då, som han ska ge till kung Robert.
Ja.
Som är våran tanke.
Så valet att skriva det ur en maesters perspektiv, det är för att boxa in berättelsen liksom och...
Ja, precis, för att det ska finnas, det är liksom inte en allvetande berättare utanför berättelsen. Mm. Utan det här är någon i Westeros som kommer att ha åsikter, som kommer att ha vinklar som han inte ser saker från och liknande. Och det ger ju då en möjlighet att inte avslöja allting i förväg. För det var ju det som Martin var orolig för när vi först diskuterade det här. Hur ska vi lägga upp det? Jag vill ju inte tala om sånt som jag ska skriva om sen.
Nej. Fanns några nackdelar med att skriva det ur en maesters perspektiv, eller var det bara fördelar?
Lite svårare till att börja med att försöka först hitta en röst för den här maestern naturligtvis.
Mm.
Och att hålla det konsekvent genom boken. Och sen att då vi fick läsa på lite om medeltida krönikörer och sånt för att få en... Sen så ska man inte påstå att det är liksom helt autentiskt på något sätt, men vi tog lite inspiration från det. Så mest, det var lite tekniska utmaningar, men det var mest roligt att... Och sen hitta på böcker som han kunde citera och använda sig av. Och så för att få ihop hela det här, hur har han tänkt sig? Vi fick ju tänka igenom, vad är hans bakgrund och varför gör han det här? Och då fick vi ju med det här att han är lite idealistisk och vill skapa något slags utbildningsverk som han då presenterar till kung Robert, har han tänkt sig, och som förhoppningsvis kungen tycker om och kanske sen låter kopiera i fler exemplar som kanske kan spridas och så sprida lite bildning.
Mm.
Så lite före sin tid sådär.
Ja, jag har ju läst den här på svenska och där Lomas Långkliv tror jag någon som nämns ganska mycket. Person som vandrar runt, någon slags vagabond.
Ja, precis.
Så ett sätt för honom då att utnyttja någon som redan sett sig om i världen, för jag antar att den här maestern inte själv åker runt så mycket.
Nej, precis. Han får ju använda sig av andrahands källor som och det var ju en karaktär som Martin redan hade etablerat som en berömd resande i tidigare böcker, och så då utvecklade han det vidare och gav mer episoder till honom och mer information, framförallt då från Essos och liknande, som han kunde rapportera tillbaka. Och vi hittade även på källorna som, förutom honom, så de flesta källorna är sånt som vi hittade på under tiden då och skapade boktitlar och liknande. Så att de fick vi för det mesta hitta på. En del hade ju han skapat innan, men väldigt mycket boktitlar som då står någonstans i citadellet som vår mäster grävde fram. Och sen så hans stora fynd då blev ju så småningom, när vi insåg hur mycket Martin höll på att skriva, så bestämde vi att hans texter kommer från en annan mäster. Han fick också ett alter ego, mäster Gildane. Och vår maester Yandel hade då hittat en förlorad historia om huset Targaryen. Som då den här Gildane hade arbetat som inte blev färdigställd. För att han dog i förtid. Och hans texter blev bortglömda på någon hylla i citadellet. Och så då har ju då Yandel hittat dessa texter och valt att komprimera och citera från dem. Så att vi fick ju helt enkelt använda allt det här nya materialet från Martin som en källa till. Precis som vi hade dragit information ur de publicerade böckerna. Så fick vi liksom börja gräva i hans text efter information och sprida ut den på olika delar i så allt han skrev om en Targaryen kungs regeringstid kanske inte hamnade i avsnittet om den regeringstiden utan istället så hamnade det bitar i de olika, det kanske hamnade i biten om Westerlands eller Järnöarna och liknande.
A.R. Yngve undrar om Westeros har något med verklighetens universum att göra, om det finns någon länk till vårt kosmos.
Det tror jag inte att Martin har tänkt sig, utan det är en separat planet som sen har han naturligtvis inspirerats mycket av vår historia, men han försöker undvika direkta paralleller. Om de finns där i början, till exempel till Rosornas krig, så börjar han ju snart ändra på saker och blanda med andra intryck från andra historiska perioder och liknande. Så att det är ett separat eget universum, och han har nog inga tankar, jag är ganska säker på, att det ingår i något av hans tidigare universum heller. Det vet jag att det finns en del fans som har spekulerat i att man kan passa in det i hans tusen världar till exempel, men det finns ingenting som egentligen tyder på det. Jag tror att han håller sin fantasy och science fiction separat.
En inspirationskälla är ju Hadrianus mur eller Hadrian's Wall i England då.
Precis.
Som har lett till en väldigt stor mur i Westeros. Kan du säga något om den?
Jo, alltså där kom ju lite från det här att när hans sista novell, eller innan han började då med Game of Thrones, så Armageddon Rag hade ju liksom inte gått så bra. Den tog nästan koll på hans karriär. Så arbetade han ju i Hollywood i många år som då manusförfattare, och bland annat så skulle han ju göra ett avsnitt som byggde på Roger Solasnys Last Defender of Camelot. Jag tror det var för antingen Outer Limits eller Twilight Zone, jag minns inte direkt. Och där ingår det en stridsscen vid Stonehenge med riddare till häst. Och när han hade skrivit det här manuset för avsnittet så fick han då producenten på sig som sa att du får antingen Stonehenge eller hästarna, för att vi har bara råd med typ pappkulisser för Stonehenge, och om vi har hästarna samtidigt så skakar Stonehenge. Så han fick ju välja, och det blev Stonehenge då. Och det och liknande incidenter, för att han fick hela tiden korta ner sina manus. De skulle vara kortare och billigare. Gjorde att han blev lite frustrerad och ville att när han skulle skriva så ville han skriva någonting som var totalt omöjligt att filma. Där det inte fanns någon budget. Där budgeten var hans fantasi. Och det handlade bland annat om att man tar vanliga koncept och så vrider man upp dem till 11 på skalan så att säga. Och då blev
mycket,
det så.
Mycket även Spinal Tap här, känner
jag. Ja, precis. Det är någonting som han har refererat några gånger där, att just muren handlade om att han besökte den i Skottland, och Hadrianusmuren, och stod och tänkte hur var det för en legionär som stod där och tittade ut mot det vilda Skottland och pikterna som gömde sig där och kunde anfalla när som helst. Och så tänkte jag, ja men om man lägger det här i en fantasyvärld och så drar man upp det till 11, vad händer? Ja, då får man en jättestor ismur, och så får man the others på andra sidan istället för bara vildingar till exempel. Och sen då så visade det sig att han kanske gick upp till lite för långt till elva, eller lite förbi elva, för att när Elio besökte inspelningarna till Game of Thrones första säsongen i Belfast, så var han där samtidigt som Martin, och de besökte bland annat Machmor Quarry där muren spelas in. Och när de närmade sig det i bilen då, så frågade Martin Eli om han visste hur högt det här stenbrottet var. Och hade han fått reda på att det låg på, tror jag, 400 fot. Och då erkände han ju för Eli att han hade ju gjort muren lite för hög. För att det var liksom svårt att tänka sig de här 700 fot.
Ja.
Det lät bra och det lät som ett stort bra nummer, men när han hade sett 400 så insåg jag att det hade nog räckt med någonting sånt.
Ja.
Det var imponerande det också, men så kan det gå när man tänker sig en stor siffra och så, ja, det här låter bra, och så har man lite svårt att se det framför sig.
Ja, det blir ju verkligen 11 på metan i alla fall.
Ja, verkligen, det var ingen tvekan om det, och det kan man ju säga att många av slotten och allting, liksom storleken på drakar och allting, det är älvor hela vägen.
Mm. Om vi ska se på själva den fysiska världen då, så har du har Westeros i väst och så har du Essos öster om detta. Det är ganska logiskt, man analyserar namnen lite närmare.
Ja, precis.
Och så söder om det så har du Sothorius, eller hur det nu uttalas.
Ja.
Kan du berätta lite om hur historien har sett ut med folkvandring och sånt här, vad som är ett upphov till de sju kungadömena i Westeros?
Ja, alltså till
väldigt kortfattat får det bli då.
Ja, väldigt kortfattat så börjar vi ju med att Westeros i stort sett har då jättar, och de har Children of the Forest och liknande som bor där, och sen så börjar det ju röra på sig i österut, att någonting får då de första människorna att vandra över den här landsbryggan som finns mellan Westeros och Essos, som numera är den brutna armen nedanför Dorne. Så de vandrar in där och vandrar uppåt och kommer i konflikt med The Children of the Forest. Vilket så småningom leder till att de kallar ner den här hammaren av vatten som bryter upp den här färdvägen och skapar den brutna armen. Men så småningom så har vi ju en pakt mellan första människorna och Children of the Forest. Så det kompliceras ju då när det blir ytterligare migrationer, bland annat då andalerna som kommer in, som är betydligt mer religiöst aggressiva och inte tycker om det här med den religionen då som finns bland de första människorna och bland skogens barn, ska jag säga. Jag blandar engelska och svenska friskt. De har ju kommit kanske har de varit i kontakt med de tidiga rörelserna hos det valyriska imperiet där i Essos, men någonting får dem att flytta sig ner från Andalos kullar och ta sig över och komma in i Westeros, och det är bland annat då i Westerlands till exempel, där man har mycket andaliskt blod. Om man tittar på Norden så handlar det ju framförallt om första människorna till exempel som har blivit kvar där. Nästa ingång i Westeros blir ju då när det kvarvarande från Rhoyne. Från Rhoyne är när de har varit i konflikt med det valyriska imperiet och besegrat, och Numeria då flyr med sina skepp. Och framförallt då, som legenderna säger, kvinnor och barn. Och som landar i Dorne och då påverkar populationen där väldigt mycket. Men inte tar sig vidare därifrån. Så att norr om Dorne så är det ju en blandning då av första människorna och andalerna, och i Dorne så handlar det ju då framförallt om en blandning av första människor och Rhoynar då som har skapat populationen där.
Mm. Och det är ganska intressant tycker jag, för det är ju geografin som sätter avgränsningar för hur migrationen ser ut, och det Det tycker jag är bra, det säljer in det bra att man får
ja,
den variationen
alltså där
som finns.
Har han ju tittat på folkvandringar och sen så är det ju intressant om man tittar på folkvandringsteorier i verkliga livet så har det ju gått fram och tillbaka så här med hur mycket påverkan det har haft och om man talar om att det liksom ersätter populationer eller om det är bara en liten sakta invandring. Och nu har det ju svängt tillbaka om man tittar på indoeuropeerna. Nu pratar man ju igen om att det var en ganska stor invasion egentligen. Så att det här mer krigiska är inte alls otroligt faktiskt om man talar om en stor population som fördrivs för att det händer saker på en annan kontinent.
Om man tittar på utvecklingen i den här världen då, det känns ju som att man har varit medeltida ganska länge. Jag har en fråga här från en lyssnare, Marcus Alexander Appelberg. Han undrar varför de inte uppfunnit skjutvapen i Westeros och hur det har kunnat vara medeltid så länge.
Ja, alltså om man tittar utanför berättelsen så är ju svaret då att Martin vill inte ha med skjutvapen i serien helt enkelt. Utan för att på något sätt det ändrar det här höviska medeltiden och riddarens betydelse. Mm. Som ju egentligen är en väldigt kort period. För det är ganska fort som fotsoldater blir betydligt viktigare än kavalleriet under medeltiden. För att man har så många sätt som man kan effektivt ta hand om kavalleriet på. Mm. Men han vill avbilda den här högmedeltiden. Den ikoniska medeltiden. Som är en bild. På många sätt som är en bild som vi har. Och inte alltid så väl förankrad i vad som egentligen var medeltiden. Utan det handlar ju om att man har överdrivit vissa element. Och det är det som vi ser som medeltiden idag. När vi bara tänker på den populärhistoriska bilden. Mm. Och då har helt enkelt historien fått falla i linje med det. Och det är ju ganska vanligt i fantasy att man har en lång, alltså en väldigt lång period där historien har varit densamma. Och det ofta så förklarar man ju det med att det finns magi till exempel, eller det finns det händer så pass mycket att de inte har en möjlighet att utvecklas, till exempel drakar som bränner ner allting och liknande, men tittar man på det realistiskt naturligtvis så borde det ha hänt saker, men det är ju ett vanligt val inom fantasy att man stannar på den här perioden som man vill avbilda som är den typiska medeltiden.
Det kanske finns en gud någonstans som förhindrar det här för han vill inte att de ska utvecklas.
Precis, det finns ju i vissa fall så ser man ju att författare har gjort ett tydligare val där att det finns någonting som så att säga sätter tillbaka klockan och förhindrar bland annat, jag vet inte om du har läst Jenny Wurtz.
Nej.
Hennes Wars of Light and Shadow. Där finns det en grupp trollkarlar som helt enkelt har ansvar för att se till att världen inte utvecklar skjutvapen. För att de kommer från en postapokalyptisk jord. Som de var ansvariga för att förstöra jorden med kärnvapen. Okay. Och nu har de liksom fått en andra chans och ska se till att det här inte händer igen.
Jag vet, Brandon Sanderson gör något liknande i Mistborn faktiskt.
Okej. Okay. Och sen har man ju Jordan då som faktiskt leker med skjutvapen mot slutet. Att det börjar liksom hända saker. Så att,
och har väl gjort innan också kanske?
Ja, precis. För där har han ju hela idén om att det är cirkulärt och att det utvecklas till en viss punkt och sen så händer det saker.
Jag tänker på det här med historisk äkthet när man skriver fantasy. Det kan ju bli lite grann av en fälla också när man hamnar i stereotyper och det blir lätt misogynt med våldtäkter och elände. Hur Martin har fått både ris och ros där.
Jag känner ju att det finns en ibland så reagerar folk lite slentrianmässigt på det här bara för att vi ska säga att det här är inte okej och liknande. Och jag tror att man måste titta på helheten här. Att visst, det handlar ju inte om att alla historiska perioder att, så att säga, kvinnor inte kunde gå utanför dörren. Men samtidigt så utspelar ju sig väldigt stora delar av Sagan om is och eld under ett inbördeskrig. Och det finns ju få saker historiskt sett som är så otrevliga som inbördeskrig. Och att det då leder till en situation som är väldigt farlig. För jag menar, det finns de som då klagar på att det, våldet riktar sig på ett speciellt sätt mot kvinnor. Men då tycker jag man missar när man pratar till exempel om Cerseis Walk of Shame. Att män inte utsätts för lika sexuellt våld. Fast jag tror ju att Theon till exempel skulle ha någonting att säga om
han
det.
Han skulle nog inte hålla med om att han inte blir utsatt för sexuellt våld, nej.
Nej, så att, ibland så känns det som folk ser de här när det gäller kvinnliga karaktärer. Men missar att det finns en hel del manliga karaktärer som har råkat ut för otrevliga saker. Och så att egentligen så tycker jag väl att Martin försöker att vara ganska grym mot alla.
Ja.
Och, men att det, med tanke på att det är normalt sett kanske vanligare, ja, i fantasy att våldtäkt mot kvinnor används som en del i liksom storyn, så tror jag att folk märker dem mer. Det är liksom man reagerar på det, jaha, det var en till sån liksom.
Mm.
Men att man ser inte att han försöker nog att applicera det. Det är liksom oavsett om du är man, kvinna, om du är en adlig eller liksom vanlig.
Sen är det klart, vi lever ju i en tid där det händer väldigt mycket på den fronten med MeToo-hashtaggar och sånt här. Så det är väl ett annat fokus just nu?
Ja, precis. Och det är väl lätt att man med det fokuset kanske tappar fokus lite och ser alldeles. Men det blir att saker lyfts fram mer än vad som det egentligen görs i texten. Så att, jag tycker det alltid är viktigt att man ser liksom helheten. Hur passar det in här i helheten? Är det här, om till exempel de enda exemplen på våld, liksom, att om allt annat våld skulle beskrivas ganska liksom överslätat. Och sen så har man ingående beskrivningar på våld mot kvinnor. Då har man ett problem. Men om det finns en balans i det hela och att det handlar om att det här är världen som helhet, så har jag svårt att se, bara för att andra har kanske gjort det på fel sätt tidigare, så kan man inte säga att nej, här ska det censureras bort helt. För att Martin har ju ofta tryckt på det här att han vill beskriva allting i detalj. Mat, kläder, våld, sex. Att allting får samma hyperrealism på något sätt.
Sen är ju frågan om tv-serien har gått så bra om man inte hade haft snusk och våld i den.
Nej, men där har ju, alltså det där handlar ju väldigt mycket om den liksom amerikanska publiken. Just det här att HBO får göra saker som andra kanaler inte får.
Mm.
Nu finns det ju fler. Nu har Showtime och Stars och liknande. Men de var ju först med det här.
Ja.
Och då har det blivit väldigt, vi kan visa naket.
It's not porn, it's HBO. Naket.
Precis. Den var ganska liksom spot on den.
Mm.
Så att, ja, de har ju överdrivit det. Absolut. Och sen inte tagit med, liksom, det ska hela tiden vara sexigt naket. Men jag menar, vi har ju en hel del beskrivningar i böckerna av sex som inte alls ska vara sexigt.
Mm.
Men istället så blir det massa extra nakna, snygga kvinnor. Det skulle till exempel ha varit betydligt mer naken Tyrion.
Mm.
För att jämna ut det lite. Men det var visst inte lika populärt.
Nej, det är märkligt.
Eller, det var eller inte. Hur mycket de behövde betala till det Dinklage också.
Ja.
Om vi ändå pratar om tv-serien, det kommer ju lite spin-off-serier där.
Ja, det Får vi väl säga att minst en blir det väl ganska säkert. Jag menar, det sista de har sagt är ju mellan 0 och 5, men troligtvis en, alltså till att börja med.
Ja.
Så det är ju 5 stycken som de håller på och skriver förslag till. Och de har ju sagt att de är ju inte, det är inte uppföljningar och det är inte reboots, och utan det handlar om liksom systerserier så att säga, och de flesta är ju historiska då i någon, på något sätt.
Mm. Lite Duncan Egg och sånt kanske.
Det är väl en som jag tror att Martin har sagt att det inte handlar om. Men det och Robert's Rebellion har han väl uteslutit, om jag inte minns fel.
Okej.
Okay. Utan det...
Ja, om, jag har en lyssnarfråga apropå det från Samuel här. Vilken del av världen och historien skulle du vilja se som spin-off-serie?
Drakarnas dans är väl var nummer ett. Det är fascinerande och blodigt och dyrt, men
det var ett ännu högre budget.
Även skulle vara jätteintressant att se berättelsen om Numeria.
Mm.
En annan som jag är förtjust i, och liksom hur hon, vad som händer då när hon kommer dit, för det är ju ganska mycket stridigheter innan och efter att hon har etablerat sig där, så att det hade varit en intressant vinkel också.
Mm. Det finns ganska mycket material.
Ja, alltså Valyrien innan förstörelsen och den till exempel, det. En del känner man att det blir så väldigt långt bort att de kanske då får, de får hitta på väldigt mycket.
Ja. Och, kanske tappar gärna mycket Martin på vägen. De... Jonas Martinsson här undrar vad som finns bortom Sunset Sea.
Bra fråga.
Mm. Har du någon teori? Alltså,
en sak som Martin sa när vi hade samtal med honom på Livrustkammaren 2015 var ju att även med allt det som han avslöjar i böckerna, när man ser att man kommer längre bort i Essos till exempel, så blir det ju mer fantastiskt hela tiden och mer svårt att så att säga bekräfta.
Mm.
Och han vill ha den här känslan av att det finns någonting att upptäcka bakom liksom nästa kulle. Att man inte vet allting. Den här upptäckarperioden som vi, när inte varenda hörne av jorden var upptäckt.
Mm.
Att det finns där man kan drömma om, att det finns någonting att, som är okänt. Att man ska undra över vad som finns bakom Sunset Sea, eller bortom Sunset Sea. Det är det som är meningen.
Lite mystik som krydda för fantasin.
Ja, världen får inte vara för lättillgänglig.
Mm. Jag tänkte vi ska runda av och lämna George R. Martin här nu och istället prata lite om, du och Elio håller på att skriva själva, och jag har hört, på ett projekt.
Ja, vi har börjat lite lätt i alla fall. Att, det är ju ganska vanligt när man håller på med fantasy och på internet idag, och även bland då folk som spelar såna här mashspel som vi fortfarande gör. Det är många som har författarambitioner, och vi har hållit på lite till och från, och tanken är att i år så ska det ägnas en hel del tid åt det här projektet, som har en del med min bakgrund i antikens kultur och samhällsliv att göra, framförallt då Medelhavets bronsålder ligger till grund för den delen. Ja, det, jag tänkte att jag skulle göra någonting med den där magisterexamen som jag skaffade mig i antikens kultur och samhällsliv.
Ja, nu jäklar ska den fram.
Ja, precis. Den är inte så användbar annars faktiskt.
Har ni någon tidplan för det här, eller är det i mån av tid?
Det vet vi nog mer om kanske när vi har jobbat ett halvår här och ser vad det är. Vad som kan ta sig. Det är ju nytt för oss, och vi har fått tänka om lite så att säga, för att när man har sett insidan som vi har gjort, så det är lätt att man känner att man måste ha allting på plats direkt.
Mm.
Och det är lätt att fastna i världsbyggandet. det är väl det är lite min del där att vi delar upp det så sätt att jag gräver ner mig i det. Och just nu försöker jag att inte gräva ner mig allt för mycket i att försöka hitta något lämpligt språk att använda.
Mm.
Jag tror inte jag ska försöka mig på att skapa någonting helt nytt, men vi har haft lite kontakt med David Peterson som skapade språken för HBO. Och det är lätt att man blir influerad av det och inser att och då får man stoppa sig själv och inse att man inte är tolken.
Det är ju så. Man, ja. Jag skriver ju också så jag, och episk fantasy. Så jag, man vill gärna ha de här gamla språken, men är man då inte lingvist så... Det gäller väl att hitta något som låter bra, men inte nödvändigtvis är ett språk.
Nej, precis. Och då är det lätt att man... Och så läser man vad han skriver på Twitter och säger att ja, ta absolut inte något existerande språk och ändra lite, för att då är det någon som känner igen det. Och så här, okej. Och latin har använts alldeles för mycket.
Rekvisitaspråk kallas det väl?
Precis. Det gäller att hitta rätt nivå där, för man ska ju ha... det ska ju se ut som, man talar ju om det här isberget, att det ska, man ska bara visa toppen och så ska det finnas massor under. Men som Martin, när vi pratade med honom, ofta så har man inte det där jättedjupa isberget, utan man kanske har en platta som är flera mil vid men inte särskilt djup.
Nej.
Men det ska se ut som den är jättedjup.
Jag har ju det problemet att vet jag för mycket om världen så blir den ointressant att skriva om för mig. Att jag behöver utforska den medan jag skriver lite grann, kanske så som Martin också gör då.
Ja, precis. Han talar ju mycket om att han är trädgårdsmästare där. Plantera fröna och se vad som händer.
Precis. Är man intresserad av språk så kan jag rekommendera Liftarens palör till galaxen av Jens Wahlbeck, tror han heter.
Ah.
Där tar han upp massa olika sådana språk, bland annat Dothraki och de här från...
Peterson har ju också skrivit en bok som heter The Art of Language Creation, tror jag det. Också intressant och en hel del intressanta anekdoter om hans arbete.
Bra. Då tror jag om, har du själv någon fråga som du gärna vill svara på?
Jag tror du har täckt in ganska mycket här, så det känns bra.
Då tror jag vi är klara för den här gången, så hoppas jag få återkomma sen när ni har släppt i den egna bok här då. Kan vi prata om det?
Det hoppas vi också på. Alltså.
Då tackar jag för stunden här.
Ja, tack så mycket.
Mm, tack så bra. Hej.
Hej.
Tack för att du har lyssnat på Ordbyting. Du hittar avsnittets länkar och fler avsnitt på www.ordbyting.se. Om du har önskemål om gäster och diskussionsämnen, hör av dig på info@ordbyting.se. Tänk på att i rymden kan ingen höra dig lyssna. Så om du gillar avsnittet, sprid det gärna i sociala medier. Tack och ha det bra. Get Jonesy.